Podplay.
I veckans minneslucka.
Så då förbannar mig över de här studenterna. Ja, ni kan festa idag, men imorgon är ni arbetslösa och så vidare.
Så jag satt ju i 4 dagar och tryckte en jättedildo i munnen.
Man giggar och sover i de där kläderna, så annan tandborste, tandkräm, ett blankasett, man. Det är allt man behöver på festival, uppenbarligen.
Verkligen.
Välkomna till säsongsavslutning på Minnesluckan podd med mig, Nicky Borg.
Och jag, Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaka på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu ska vi öppna veckans minneslucka. Janne, vart ska vi be oss idag?
Jo, vi är ju redan här.
Vi ska inte be oss någonstans, vi är redan här. Var är vi?
På Sweden Rock Festival.
På Sweden Rock Festival.
Jag måste bara flika in en grej, du brukar göra det ibland. Men i morse, jag vet inte vilket rum du har. Men jag vaknade 7:30 i morse. Att någon står och gör så här, röstövningar. Mjau, 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 mjau.
Jag visste att någon skulle höra det.
Var det du?
Ja, det var jag.
På riktigt, ja. Köp varm korv.
Nej,
köp varm korv.
Nej, då var det inte jag.
Mjau, 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 var det du? Alltså?
Ja, men jag sjöng upp. Jag ska ju uppträda här. Jag har ju fler jobb, va?
Min sambo bara, vad fan har du fått hallis här igen? Bara, ja, men jag lyssnar, det är någon som kör mjau, 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 mjau.
Egentligen är det inte så här, men det blir ju rätt stark volym när man sjunger upp så där. Ja. Och ibland så kommer jag, har jag glömt bort att sjunga upp när jag är på väg till gig. Så brukar jag svänga till så här in på en bensinmack och sätta mig i bilen och sjunga. Och då låter det kanske någon blir misshandlad in i bilen. Så jag blir alltid tänkt att någon ska rycka upp dörren och bara hjälpa ut den här stackaren som blir ihjälslagen eller typ våldtagen i bilen. Det är bara jag som sjunger upp. Mjau, det är ju väldigt konstigt. Låter det så när man sjunger upp? Ja, det kan det göra ibland.
Du, vi ska ju faktiskt ha en gäst här lite senare, en festivalgeneral för Sweden Rock. Han kan komma in när som helst. Han har ju en hel del att stå i liksom.
Ja, det hoppas vi.
Men det blir ju premiär för gäst i minnesluckan också.
Ja, det blir det.
Du, vi kommer ju snacka Sweden Rock minnen nu såklart. Det blir ganska enkelt att köra minneslucka. Kommer du ihåg din första festival?
Ja, alltså jag tänker att vi ska backa ännu längre, långt innan Sweden Rock då. För min första festival var faktiskt, eller som man säger, stora festival där Backyard Babies uppträdde då, vårat break som vi tyckte att vi fick där. Det var ju på den gamla anrika Hultsfredsfestivalen i djupa småländska skogarna. men det är ju en vad ska man kalla det, liksom en legendarisk festival. Och där fick äntligen efter mycket tjat och många telefonsamtal, handskrivna brev och så vidare, så fick Backyard Babies slutligen ett gig på Stora Dansbanan 1991 på Hultsfredsfestivalen. Och det så, vi var så jäkla extas. Och det här är så roligt. Då var det den gamla brödbussen igen som vi fick låna då, va, utav bageriet och åka till. Nu är det nu ska vi på turné. Så 10 mil från Nässjö. Vi tänkte, nu ska vi slå på stora trumman, nu ska vi vara med oss crew. Men inte en ljudtekniker och inte en gitarrtekniker, utan vi tog med en sminkös. Jaha. Det tyckte vi var viktigt. Sminket måste ju sitta bra när man ska uppträda på sin första stora festival. Barstolar hade vi med oss också, som jag har stoppat bak i den här brödbussen, för vi skulle göra så här unplugged. Alltså vi var så, precis som Guns N' Roses gjorde under lång tid i sin karriär. Man pausar sättet mitt i och så strippar man ner och kör akustiskt. Det gjorde Backyard Babies på sin första festivalspelning. En 5-6 låtar in i gigget. Det bara, du-dum, nu kommer våran unplugged session. Fram med de där lilla barstolarna som vi har fått låna på ett café i Nässjö. Ställer upp dem, sätter oss där mackgitarrer. Trummis och någon tamburin. Johan kommer inte riktigt ihåg vad han gjorde överhuvudtaget. Och så jag och Dregen spelar akustisk gitarr. Alla så här riktiga spandex tights, fint sminkade utav Johans flickvän då, som var med som sminkös. Och så kör vi ett akustiskt set och sen fortsätter vårt andra set. Det gick så vilt till på Stora Dansbanan så att en snubbe, det här är helt sjukt, han fastnade med armen, tror jag det var, i kravallstaketet. Och så tryckte publiken på så han bröt armen. Så benpipor bara plupp. Backyard Babies 1991. Så att man kan säga så här, där och då började egentligen en hel karriär av festivalbesök. Alltså det har lite gått hand i hand med mitt liv som alltså som rockstjärna i Backyard Babies. Festivaler har blivit liksom en del av karriären. Varje sommar gör man festivaler. Och jag vet inte, nu för tiden tycker jag väldigt mycket om att bara vara besökare. Men ofta så blir ju festivaler, framförallt för musiker, det blir som en jävla klassfest. Mm. Och det är inte kanske bara för musiker. Jag tror att de flesta som lyssnar just nu kan känna igen sig det om man gillar festivaler. Det är någonting speciellt att vara på. Och framförallt tror jag, rockfestivaler där folk är generellt rätt goa. Stämningen är skön.
Men det är ju vissa varje år som du bara träffar här till exempel. Bara, åh, det var ett år sedan. Ja, nu kör vi igen.
Ja, om man till exempel har turnerat med ett band eller blivit konstnär, så träffas man på en festival. Och då stämningen är bara, startläget är alltid bra liksom. Ja. Så man är jävligt glad. Man ser någon, man kan säga så här, överglad. Jag träffade någon busschaufför här idag. Jag blev så sjukt glad att se honom. Så här, kommer knappt ihåg han hette. Men du vet, man har det mindset när man är på festival. Fan vad det är kul! Vad har du gjort det senaste året? Så att, ja, nej, festivaler. Och nu då, idag är vi ju på Sweden Rock 2024. Och det är väl som Sweden Rock alltid är. Det är ju norra Europas främsta rockfestival. Det trivs lite som fisken i vattnet här. Vad säger du?
Jo då, jag känner igen mig. Och jag visste ju att vi skulle köra säsongsavslutningen som då skulle handla om Sweden Rock. Så tänkte jag så här, det måste ju handla om så här gamla minnen från när man kampade i griscampingen, som det kallas för.
Här på Sweden Rock?
Ja. Okay. Och så kontaktade jag då Klimpen som jag har pratat om förut. Bara, du, vi ska ju köra lite minnen och sånt. Kommer du ihåg någonting? Och bara, Janne, du måste prata om när du vann pris. Och jag bara, pris? Vadå? Du är ju för fan Deep Throat guru. Och då bara, boom! Just jäklar, ja. Han hade fått en stor jäkla dildo i företagspresent så här på lite ploj som han tog med sig till festivalen, och så hängde vi upp den i partytältet då så här, och så skulle man liksom ha tävling i vem som kunde deepthroata djupast. Och vi var så seriösa så vi hade till så här märkespenna, så du tog precis vid läppen hur långt du liksom tryckte in den i munnen. Och jag är ju tävlingsinriktad, det har jag förklarat förut, så att jag pressade in den så mycket jag kunde, och jag är rätt storkäftad också. Så jag hade liksom ganska stor marginal till den som hade gjort det tidigare. Problemet blev att när det kom dit folk, för att om du lyckades slå det här rekordet som fanns, då fick du ju öl av oss liksom. Och de bara, men vi tror inte på det där. Men det, han sitter där, fan. Och då ville de ju, jag tror inte på det här, visa igen. Så jag satt ju i 4 dagar och tryckte en jättedildo i munnen. Så när jag kom hem så mungiporna var ju helt spräckta. Jag fick sitta med vaselin en vecka efteråt med mungiporna.
Ser som Jokern.
Ja, exakt så var det.
Fuck.
Ja. Så det var jobbigt, men jag vann, och det var det viktiga.
Ja, det var det viktiga. Ja, min tanke är ju så här, jag var hesa, man var på festival typ 2 dagar. En sån här partytrick, det känns som att festival är inbjudet till snäppet extremare partytricks. Tror du det? Ja, men folk tappar ju lite liksom så här på campingar och även inne på området. Jag vet inte vad det är. Alltså, många gånger bara på ett härligt, oskyldigt sätt. Men det, liksom, det är som att folk äntligen, du vet, jobbat ett helt år. Nu är äntligen Sweden Rock. Nu ska jag fan med nitarmbandet på, och nu slänger vi den jävla kostymen, för nu ska vi på festival. Och så släpper man loss, och då kan det ju spåra lite grann alltså. Och jag tycker att det är härligt, det är som en förlösning.
Vad har du för någon hur tänker du nu?
Ja, men, och jag tänker att det blir som en bra motvikt. För att jag menar, det kan, som festivalbesökare kan man lätt tro bara att artisterna är i samma mindset också, även om man tycker att det är kul som någon sorts klassfest backstage. Men många gånger, ska jag säga, tyvärr då, baksidan med en festivalsommar, framförallt om du är framgångsrik och väldigt aktiv, det är ju bara förenat med stress. Här på Sweden Rock till exempel har ju Backyard Babies varit en hårsmån från att missa gigget. Vi har ju haft såna här briljanta managers genom åren som vill casha in liksom. Och då är man väl själv så här i tidigt skede, kanske på vinterhalvåret, bara, vi kan göra dubbelgig. Du vet, det blir dubbelt så mycket pengar på den dagen. Vi bara, det låter bra. Ja, men är det tekniskt möjligt att lira i Schweiz? Switzerland. Så här typ 1 på dagen. Någon stor festival med Slipknot bland annat. Och då skulle folk stanna kvar och se delar Slipknot. Det går inte att stanna kvar och se Slipknot. För det är samma tid som vi också har bokat ett gig på Sweden Rock. Så vet, i väg där, hamna i någon trafikkaos utanför Zürich, flygplatsen. Och sen på landa i Köpenhamn, en jävla shuttle hämtar oss där. Sitter och man ser klockan så här. Soundcheck är bara glömma. Crewet är redan på plats. Vi har så dubbel crew och dubbel backline. Så det står redan klart. Sladdar in på Sweden Rock sent på natten. Kanske så här 25 minuter innan gig. Alltså det är inte mycket marginal.
Nej.
Du kan säga att när man börjar, då går det jävligt fort i början. Då har man ju ett stresspåslag från helvetet. Och så är det ju väldigt många artister som har under en festivalsommar. Och här på Sweden Rock har vi ju upplevt massvis med gånger där, jag tror det var Behemoth till exempel, där delar av bandet då sitter fast på någon jävla flygplats. Vad ska de göra? De hade så här, det såg bra ut på papper. Det här går nog, det där hatar man det ordet. Det går nog genomföra. Och så klagar man, nu ska jag snart få in hennes namn igen. Så klagar man på Taylor Swift och som flyger privatjet hela tiden. Tror fan, hur skulle det se ut annars som så här, om hon kommer för sent till de här jävla giggen? För de skulle flyga en jävla SAS och sitta fast i någon flygplats någonstans. Det går inte. Nej, men så det är tyvärr baksidan med artisteriet när det gäller festival. Att det är oftast jävligt stressigt.
Men jag tänker på det att liksom, ibland händer det också att liksom, bandmedlemmarna är här. Men liksom utrustningen är kvar någon annanstans vid någon mellanlandning.
Ja, det är en annan grej.
Det måste ju ha hänt någon gång. Löser man det så här gemytligt, så här, men ni kan låna våra prylar?
Ja, alltså jag kommer inte ihåg exakt. Vi skulle till Spanien. Och nu ska jag inte snacka någon skit om Sydeuropas flygbolag och hur det fungerar där. Men det finns en viss sloppighet. Och våra instrument dyker inte upp på festivalen. Och det är någon sån här konstig spansk festival. Det är bara så här band med mycket keyboards och perkussion och kongas och grejer. Så att låna instrument och så här, vad ska jag låna? En bongotrumma liksom. Fan, det går inte. Så, och slutligen kommer instrumenten återigen så här 20 minuter innan gig. Vi var ju så här spelare sent som tur var. De har ju fastnat någonstans och inte kommit med än att flyga. Det var övervikt och de skyllde på dittan och dattan så här. Jag ska inte säga att jag vet hur det fungerar exakt, men jag tror oftast att både personer och utrustning, man liksom vill ju inte överlasta ett plan, men man bokar på mer än vad som egentligen, och så får det bära eller brista, och det som inte får plats får inte plats liksom. Mm. Och när det gäller utrustning som ska till ett gig, då blir det ju ganska förödande.
Ja.
Men Backyard Babies har aldrig haft råd med privatjet, va? Så att vi har fått tugga i oss det där.
Det kommer. Du, även om vi är på Sweden Rock Festival så ska vi ju såklart ha vårt stående programpunkt som vi gillar. Här kommer den.
Jajamensan, Hem till gården heter den här featuren, och det beror ju på, eller vi har döpt den till det för att jag och Janne bor både frivilligt och ofrivilligt ska jag säga på varsin hästgård, och det trivs vi väldigt bra med, eller hur?
Ja, det gör vi.
Gnägg på det.
Just nu får de vänta däremot, ja. Nu är vi på Sweden Rock.
Ja, precis. Och då brukar vi prata om vad som har hänt i veckan, vad vi har gjort i veckan, och uppenbarligen då så det som har hänt är att vi är på Sweden Rock. Men jag ska faktiskt börja med att dra en grej som har hänt mig på väg till Sweden Rock. Mm. Och det har lite med jag pratade om, tror jag, förra veckan. Först så brukar jag alltid, för att pigga på mig lite grann, så här, stanna till på och köpa en sån Max Lyx Shake. Jag älskar dem där. Men så kom det ju då för något år sedan, när det nu var två, så att plastsugrören skulle skippas och så vidare. Och det vet ju alla nu vad jag kommer komma till. De där förbannade jävla papperssugrören som man får i en milkshake. Det funkar ju 2-3 sug, kanske 5. Sen börjar det bli lite geggigt, sladdrigt, blött. Och till slut så sugs det bara ihop till någon jävla smet. Och så fastnar både chokladbiten och allt. Så får man inte upp hälften av milkshaken. Det gör ju alla milkshake-älskare helt vansinniga. Framförallt man sitter i bilen och inte tvivlar på att rycka upp och ner med det jävla sugret. Få grädde överallt på ratten och så vidare. Då har jag gjort en sån grej. Jag fick faktiskt tips från min bästa vän som är lite, han åker väldigt mycket till USA, där man fortfarande kör feta plastsugrör i sina milkshakes.
Uh-huh.
Så han köpte med sig en hel rulle, en hel bibba med sugrör som han har i sin bil, som han alltid satt kast. Jag ska inte ha några sugrör, sen han tar en milkshake och så tar han det där. Nu har jag gjort det också, och kom nu inte säg att jag inte är miljövänlig. För grejen är det så här, jag köpte i någon sån partyaffär ett sånt 10-pack plastsugrör. Då får man med sig en sån sugrörsrensare. Så jag har ett plastsugrör som jag återanvänder till mina milkshakes. Det är det mest miljövänliga man kan göra.
Ja, du har ju snackat lite om att du vill ha lite så här Crocs och grejer, Nicky Borgs.
Nicke Borgs sugrör, ja. Fy fan.
Exakt, ja. Fast i metall då, tänker jag.
Ja, i metall. Fast det kan ju lätt associeras med hur det var förr när jag hade metallsugrör avsågade i fickorna.
När du inte tog det i munnen, om man säger så.
Men sen är det där med studentflak vi pratade om också nyligen då, va? Jag brukar alltid tänka på hur blir det när liksom, för, ja, vi frågar, får man köra studentflak, frågar du? Mm. Ja, det kan jag säga att det får man göra. För det var trafikkaos i Stockholm när jag skulle åka ner till Sweden Rock. Och så brukar jag tänka så här, ja, men om det är någon som så här, en gammal gubbe som har sin ut med sin sommarcab-bil, och så stannar han bredvid ett studentflak vid något rödlys, och så är det några jävla studenter som skvätter öl ner i hans bil, eller ännu värre, tappar en flaska eller en burk på vindrutan. Så här, vad händer då? Så jag brukar tänka sånt där, det händer väl inte. Så möter jag tre, inte bara ett, utan tre jävla studentlastbilar på Essingebron. Så jag tänkte bara försöka fly ut från Stockholm och ner mot Sweden Rock. Jag hinner som en reflex stänga takluckan på min bil. Två sekunder senare, splash, splash, blir min bil duschad av bärs och cider. Och du vet, vad som händer med hjärnan? Vad ska jag göra? Ska jag tvärnita, vända om, preja in den här lastbilen, dra av varenda jävla student från flaket, bara, vem var det som kastade? Vem var det som kastade? Det går ju inte. Förstöra studenter för allihopa där. Bara tillkalla polis, vad skulle du göra liksom? Så jag tänkte så, ja, men jag ringer försäkringsbolaget, så får de stå för tvätten. Ja, men alltså, det är ju, självrisken är ju dyrare än vad tvätten kostar. Så jag bara, så här, jag får stanna till på en bensinmack och gå och hämta den här jävla vindrutor, liksom, borsten. Och stå där, och du vet, det luktar äppelsider om hela min bil. Och stå där och förbanna mig över de här studenterna. Ja, ni kan festa idag, men imorgon är ni arbetslösa, och så vidare. Så nu har det har hänt mig alltså. Jag blev studentduschad, hela min bil alltså.
Ja, vad härligt. Mm. Tala om någon som kanske blir duschad ibland. Vi har vår gäst här nu, Hannes.
Ja.
Du har inte ens märkt att han kom in.
Nej, all right. Hannes Emeus, marknadschef på Sweden Rock Festival. Och jag måste säga också nu för tiden en väldigt kär vän. För vi delar ju vår förkärlek för countrymusiken också.
Exakt. Hannes.
Så vi har en plan, alltså, vi köper biljetter om vartannat varann gång ungefär. Och så åker vi på countrykonserter. Inte fan vet vi hur det ska sluta.
Det blir smöriga och smöriga också.
Det är dansbarn.
Vad är det? Det är Morgan Wallen nästa.
Morgan Wallen nästa, ja. Det är på gränsen till smurry country alltså. Men Hannes har ju varit här på Sweden Rock länge och är en spindel i nätet på sätt och vis. Och jag vet att du springer runt och jobbar hela tiden, så vi är superglada att du kunde ta dig lite tid att komma hit.
Absolut.
Och hälsa på. Jag har en direkt specifik fråga som jag bara har hört otroligt mycket rykten om. Vad jobbade du här, och du var här, hade du med Axl Rose att göra när de var här första gången, Guns N' Roses, med den här jävla Buckethead och hela det?
Nej, då jobbade jag faktiskt inte. Det var 2010 tror jag, va?
Ja, det måste vara 9-10 någonting. Ja, precis.
Då tog jag studenten det året, så jag var inte, jag var inte här. Jag var på festivalen faktiskt, som besökare.
Ah, då var du på ett flak och kastade bärs.
Ja, kolla, han är inte arbetslös idag, så att det finns hoppstudenter.
Ja, exakt.
Nej, men precis. För det, men du kanske du ändå kan, om det här ryktet stämmer. För jag har en bekanta som var jobbade på festivaler runt om i Europa, som sa att när Axl och Guns N' Roses kom den svängen, för då var det ju liksom väldigt konstigt det där bandet han hade, då fanns det ett kontrakt som alla arrangörer var tvungna att skriva på, och det gick ut på att Axl fick inte ingen fick komma fram till Axl och säga hej eller presentera sig om inte Axl först hade blivit presenterad. Alltså, så att därför fick de ju då bland annat att komma ihåg på, jag tror det var Download, så gjorde de såna här plastsex tunnlar där Axl skulle kunna gå själv mellan loge och se, så att han inte skulle dyka på honom. För skulle det komma en person i princip då, kanske inte verkligen VIP backstage, men ändå säga så här, hej hej Axl, och utan att Axl då hade blivit presenterad först, då hade han rätt att vända på klacken och ställa in gigget.
Aha.
Det är bara en så här sjuk jävla grej att ha i sitt avtal. Så arrangörerna var ju livrädda att någon skulle säga hej någonstans ifrån.
Ja, visst. Nej, men, alltså, det är, jag vet, jag kan varken verifiera det eller inte. Alltså, så här. Men baserat på allting man har läst om honom. Och jag minns, det var många år sedan, men jag läste Slash autobiografi.
Ja.
Alltså de grejerna som står där kring Use Your Illusions-tiden. när det började bli jättekonstigt. Han började anställa typ sin brorsa och sin syrra för hand om backstageområden med jacuzzis och grejer. Så här. Det liksom... Det var ju så jättemycket konstiga grejer liksom.
Ja, alltså, ja, Axl Rose måste väl ändå vara kanske topp 5 unikum inom att vara en galen rockstjärna. Men just de där så här, senare tid i karriären, galna kontrakten som är helt, det går ju inte ens upprätthålla ett sånt som arrangör. Man måste ju bara stå kniven mot strupen hela tiden när han är på festivalen.
Men det såg väl alla fans också då under den tiden liksom, alltså, med den settingen som var på scen då, och in och ut liksom, att det där kändes som att det kanske...
De där svarta sopsäckarna hängde för sig kvar. För när Backy Babies turnerade med Guns N' Roses, var det 2016 för mig, 17 där, så då var det också så här mycket svarta plast så här, okay. Vi fick lämna allt backstage-område när Axl kom, annars var det okej att vara där och så vidare, och så vidare. Ja.
Men sen, ni fick ju på Duff McKagan med en Backyard Babies t-shirt ju.
Ja, men han är cool alltså.
Ja, lite mer laid back.
Duff McKagan stod på scenen när Backyard Babies lirade på just Download, och ryckte tag i Dregen. Han har en sån här läderväst Dregen som står av sig självt liksom. Den är så svettig och äcklig och allt liksom så här.
Styv.
Ja, styv. Då gick Duff fram till Dregen, och för då skulle han lira med sitt band Loaded han hade på den tiden. Och då tog han tag i Dregen så här, så slickade han på hela Dregens väst så här. I need to get some rock and roll into myself. Ja, det är inte bara rock and roll du får i det nu, men det är okej.
Bland annat.
Men sen var ju Guns N' Roses här på Sweden Rock för, vad var det, 2 år sedan? Eller?
Ja, precis, ja, efter just pandemin. Ja.
Och då var de i tid, inte riktigt.
Ish kan vi säga.
Alltså
ish.
Good enough med det.
Good enough med hans matmed. Ja. Vad är ditt egna favoritminne just ifrån Sweden Rock?
Ja, jag har många, och det är ju inte riktigt heller... Att det nödvändigtvis är någon spelning. Så det är mycket så här sena kvällar. Du vet, man jobbar ju dygnet runt och har gjort mycket och så. Och härliga stunder med kollegor och så vidare. Om nätterna och så här. Men en sån som är så bara typisk är ju... Det är nog 2022. Generellt när vi öppnade grindarna igen efter pandemin och så. Ja. Som var helt sjuk festival. Och sen så följde 2023 då med 30-årsfirandet, blev det ännu sjukare och så. Och nu är vi tillbaka mer i normalläge som kändes 2019 liksom.
Alltså, skitbra känns. Ja, men det var inte lika bra som förra året. Eller för. Jag kommer ihåg det så väl 2022, alltså första året efter pandemin.
Ja, det var så maxat liksom.
Då stod jag verkligen på VIP-området backstage, och då var det så här helt vanliga så här, som har varit på massor av festivaler, de bara, fan vad fint där inne i år. Och så kände de så här på det här fliset som ligger på marken. Det här har de inte haft innan, va? Så här, den här, alltså det var som att allt var så här överjävligt coolt fint. För man hade liksom 2 år
kommit så långt
räckte för att bara bli helt knäckt av att inte kunna åka festival. Och sen verkligen uppskatta det. Så jag tror på sätt och vis, om man ser på det så var det väl bra att få folk verkligen att fatta, shit vad vi har en cool grej, Sweden Rock Festival. Som många tar för givet att det alltid bara ska rulla hela tiden liksom.
Ja, precis.
Medan det då krävs, som vi vet lite grann, extremt mycket jobb, arbete och planering bakom.
Så är det ju.
Ja, och jag menar, det är ju inte bara nu ni jobbar, utan sen när det här är över, då börjar ni planera för nästa års festival.
Absolut.
Och sånt. Och det går ju lite, du har säkert sett också så här, vad gäller återväxten av rocken. Hur går tankarna där? Finns det någon sorts oro, eller är det bara så här...
Alltså helt, jag är inte bekymrad. Alltså legacy acts och sånt blir ju, de blir ju färre och färre, det vet ju alla av naturliga skäl. Att det liksom, de slutar eller så liksom håller det inte måttet längre, eller det kan ju vara alla möjliga saker. Fast jag tycker att om man verkligen granskar årets poster, så är jag faktiskt inte bekymrad, utan genren liksom, den tar jag hand om sig själv.
Alltså jag tror, om jag får lägga in en egen filosofi, att Sweden Rock har blivit ett sånt unikum, alltså en sån institution, ser man det?
Ja.
så att jag ska inte säga, det är klart att det spelar roll att det måste vara bra artister, men de här jätteheadline-grejerna, det måste inte vara Iron Maiden varje år, det måste inte vara Kiss. Nej, alltså, och så vidare, för att det är, folk älskar att komma till Sweden Rock. Helhetsupplevelsen här är lika viktig som just artisten du ser på scenen. Så jag tror inte att heller man behöver vara så orolig. Alltså, men visst, alltså, de tappar rösten och sen blir det en fysisk begränsning helt. Och så det värsta då som händer är att de trillar av pinn, liksom, våra legender.
Mm. Jag tycker sådär, och det är svårt, får man säga hur stora de är och, eller hur stora de hinner bli. Och så, fast det är ju en naturlig liksom, följd av allt det där. Men jag kommer tänka på det efter när du ställer frågan, ett favoritminne. Vad jag tror kommer bli ett av sådana här minnena för mig framåt hände ju nu i onsdags när Southern River Band öppnade på Blåkläderscenen 12:30 och hela backen var full. Och det är alltså ett band från Thornley i Western Australia som när vi släppte dem tror jag inte en, alltså någon hade hört dem.
Ja, just det.
Och sen så hade de turnerat med The Darkness i Australien och Justin Hawkins gjorde ju någonting på hans, vad heter det, Rise Again, hans podcast om dem. Och så hade det liksom börjat så här bubbla och jag fick tag i det och pratade med Kalle som bokade och så här och han hade sett det också liksom så här och så blev ju han sugen på det och vi pratade om det och bara liksom blev helt totalt förälskade i bandet och konceptet och frontman och allting. Och så vi har kört lite så här extra promo med dem och så här, vi är väldigt tacksamma att jobba med. Och ett sånt jävla rock'n'rollband alltså. Och den attityden och allt det, de har, jag tycker de har liksom allt. Och sen så blir det bara bevis på det när de kommer hit och de förväntar sig, ja, de är först ut första dagen, förväntar sig inte jättemycket. Och så jag har aldrig sett så mycket folk som stod i backen.
Wow. Där.
Det var helt, alltså den tror jag, den kommer leva med mig länge.
Ja, för jag känner så här att många artister ser ju, framförallt lite mindre artister, ser ju festivaler som chansen att breaka, chansen att få spela inför en stor publik direkt liksom och få lite mycket gratis och förhoppningsvis kommer folk därifrån och börja lyssna på bandet och så vidare. Men känner du och känner liksom Sweden Rock att det lite är ert, vad ska man säga, skyldighet att försöka också att hitta och breaka artister, alltså, ta chanser med nya okända band.
Jag tycker ju det, sen så bokar inte jag, är inte ansvarig för att boka banden, men jag tycker det och jag är rätt så tydlig med att jag tycker det också.
Men
man måste ha en balans, men med tanke på att vi är den festivalen vi är och folk kommer hit av de anledningarna de kommer hit, så tycker jag det är dumt att inte ta vara på det och att visa att det finns fingertoppkänsla i vår ledning kring vad som kan bli super, super bra.
Alltså jag har, med risk för att trampa på några ömma tår, så har jag ibland tänkt att Sweden Rock-publiken, kanske precis som våra rockklassiker lyssnar, är kanske lite trångsynt ibland och gillar bara sin classic rock. Mm. Men jag har liksom fått en känsla de senaste tiden, de senaste åren, att Sweden Rock-publiken är faktiskt väldigt öppen för lite alternativa grejer. Vilket då kommer till att jag vill lobba in här nu då en, jag pratade om det igår, en country-scen framöver på Sweden Rock. Möjligen en Miley Cyrus-bokning.
Ja, Miley Cyrus, det har vi tjatat länge om.
Ja, men hon är rock. Och så vidare. Vad tror du, vågar man ta sådana steg? Blir det för tvära kast?
Och Taylor Swift-scen kommer
det sånt. Nej, men hon klarar sig själv. Jag tänker på Miley.
Fan, det är ju sån bippity-boppity-boop, det är slippery slope liksom, helt plötsligt. Så.
Vi får se vad som händer.
Den där, men det är klart att det finns, och jag menar, vi har ju haft många så här sydstadsrocks-grejer, har ju varit en väldigt alltså, så här, förekommande grej i rätt så länge i vår historia också. Att det finns i alla fall något så här, Molly Hatchet, Lynyrd Skynyrd och den här biten liksom, som är rätt så... Jag menar, Blackberry Smoke har spelat också, så är en ju jättepublikfavorit alltid. De stod, fyllde ju hela festival stage för några år sedan liksom.
För mycket hårdare än vad det är på den här årets festival kan man faktiskt inte få det. Men behöver inte någon mer deathcore-scen, för jag såg Slaughter to Prevail heter de, va? Och efter det behöver man inte se någon som alla som growlar kan dra åt helvete efter man har sett Alex the Terrible heter han, va? Precis. Hur det ens går att uppbringa ett sånt ljud ifrån en mänsklig kropp. Fy fan, det var coolt.
Ja, jag såg något klipp på honom när han står och slår micken i pannan upprepande gånger liksom. Det är helt bizarrt.
Det är som om G.G. Allen vore en dinosaurie.
Ja, exakt. Så supervältränad G.G. Allen.
Hur nervös blir du när du ser sådana band som Airborne som börjar klättra på diverse...
Ja, den där är ju... Sånt är ju... Han är ju helt galen.
Ja, det är han. Det är roligt.
Ja.
Jag har gjort lite grävande journalistik här under dagarna faktiskt, lite i smyg. Du har ju själv lirat i ett band, Dust Bowl Jokies.
Just det.
Och Nicke satt här en gång och berättade om när han fick numret till Nicky Six av en strippa. Och att han ringde upp mitt i natten och Nicky Six svarade och sa: "Don't ever call this number again." Och din gamla kollega, bandkollega Fredde, berättade att de fick tag i Nicke Borgs nummer en gång och ringde upp 4 på morgonen. Och då hade Nicke tydligen svarat och sagt:
ring aldrig det här numret igen.
Nej, jo. Fan vad du hittar
så,
på.
Nej, det är helt sant. Så cirkeln är sluten, du vet. Man får tillbaka kaka.
Ja, men det var inte Hannes, det var Fredde som ringde.
Det var Fredde som ringde, ja.
Nej, ja, jag spelade 100% inte i bandet då.
Jag träffade faktiskt Fredde igår och han berättade just om när du dubbeljobbade då. Liksom. Dels skulle stå på scenen och springa omkring och sköta din andra åtagande här på Sweden Rock. Alltså. Ja, det är, som jag sa tidigare, alltså, det finns en baksida på Sweden Rock. Det kan vara ganska stressigt att hålla på med festival.
Ja, det är ju det. Absolut.
Oroligt också att hålla koll på artister som far och flänger överallt. Alltså.
Ja. Det är en jättelogistikmaskin och så vidare.
Så vi ska ju inte uppehålla dig längre. Du måste säkert springa vidare och ta hand om vad då?
Ja, det är nästa. Jag har några missade samtal här, så vi får väl se vad det är. Ja.
Hannes, ett jättetack för att du kom förbi.
Ja, tack
ska ni ha. Och ärade oss med dina stories. Ha en fortsatt fin festival.
Tack så mycket, detsamma.
Ja, vilken hjälte att han tar sig tid. Fullt upp, festivalgeneral kan man väl kalla honom för.
Marknadschef, Hannes är med oss, ja. Och som jag sa inledningsvis där, jag är så glad att vi har hittat varandra som vänner också genom countrymusiken. Jag tror att det kan bli en countryscen här framöver. Vi ska se, jag ska lobba vidare på det där.
Vi bollar tillbaka till Hem till gården, alltså det som har hänt i veckan. Och jag har ju suttit här nu vecka ut och vecka in och pratat om min ångest att fylla 40. Nu har det ju faktiskt skett. Nu är jag 40-plussare. Och i helgen så hade jag ju då min 40-årsfest. Och jag ska säga så här, vad har jag gått runt och varit orolig för? Ja, roligaste dagen i hela mitt liv. Jag vill fylla 40 imorgon. Jag vill fylla 40 om 2 dagar och 3 dagar.
Men nu ska jag inte liksom dra ner dig någonstans här. Men nästa gång du fyller år blir det 41. Och det är också en sån här jävla meningslös ålder. Det kände jag när jag fyllde 50. 50 fine, acceptera att det är 50. Det kan till och med vara lite skönt. Sen 51 i år, vad är det för jävla ålder?
Det enda som var drygt, det var en massa polare och massa musiker från olika ställen. Jag hade lite så här öppen scen, du vet. Så att folk var där och lirade. Det blev massa roliga och häftiga konstellationer. Men den jobbigaste, vanligaste frågan jag fick på festen, det var: var är Nicke någonstans?
Han är gubbe, tråkig, står säkert och mockar skit någonstans. Jag var faktiskt på ett gig. Så jag hade en legit tråkigt som fan var det att missa det där, alltså.
Ja, min sambo hade ju också ett tal där precis vid inledningen, då hon tog en grej som hon hade hört på just den här podden. Hon började prata om att ju mer hon lyssnar på den här podden, desto mer lär hon känna mig också. För hon vet ju inte saker som jag har sagt här. Tydligen, säger hon. Men då var det så häftigt, för jag har ju sagt att på min begravning så vill jag ha säckpipa. Det hade hon lyssnat och hört. Så när hon står och håller sitt tal där, så kommer en skotte in med säckpipa på scenen. Och jag bara, jag är färdig. Fan vad häftigt. För det är mycket smartare att jag själv får uppleva det också.
Ja, såklart. Jag såg det där klippet på det här, och det såg riktigt coolt ut, alltså.
Det var häftigt. Så att noll ångest att fylla 40, kan
jag
säga.
Men Janne, jag säger som Anna också. Jag lär också känna dig i den här podden. På gott och ont. Men jag tycker att det är fantastiskt. Och jag är jätteledsen att jag missade din 40-årsfest.
Ja, du får komma på 50-årsfesten istället. Ja. Eller så har vi en privat 41-årsfest. Men tillbaka till Sweden Rock just. Jag har faktiskt superhjältekrafter härifrån, som jag kommer ihåg. När man bodde på den här berömda campingen, och det enda man behövde då var ju bara en tandborste, en dunk och ett tält. Och ett år så hade jag med mig en Batman-dräkt också. Och då tänkte jag så här: ja, men vad är min superkraft? Ja, men det är att bota människors bakfylla på campingområdet. Så jag sprang runt med sprit som jag bara sprutade, så här vattenpistol, du vet, som jag sprutade i folks mun. Bara, superkraften, ja, det är att jag botar din bakfylla. Och så sprang jag runt
där. Återställare via vattenpistol, alltså. Fast det var då sprit i, alltså.
Sen var det en tjej som hade haft någon dröm med att hon ville, alltså, hon var lite tänd på Batman. Och du vet, det här är en sån här riktig budgetdräkt med så här låtsas sexpack och grejer. Så in i tält med henne och jag bara, I'm here to serve, du vet. Rekommenderas inte, för fan vad varmt och jobbigt det var. Men det var ett kul minne här från Sweden Rock också, faktiskt.
Gud, alltså återigen, då måste jag säga det här. Det är så sjukt när vi dels lär känna varandra på det här sättet, och när vi sitter och gör den här podden, att det poppar upp sådana bizarra sjuka minnen för mig också. På tal om en sån grej, jag och mitt backerbabies hade gjort ett Kiss-gig när vi hade, det enda gången jag har gjort ett full, alltså ett hel cover-gig, alltså ett så här hyllningsgig. Vi hette Piss, och vi var fullt sminkade som Kiss-medlemmar och alla och kostymer och alltihopa liksom. Fast vi var dubbelmedlemmar, vi var 8 pers. Nick Andersson från Hellacopters var med. Tror Rickard från Dismember, såhär, oh. Death Metal band, var med. Ja, och så var det två till, kommer jag inte ihåg. Så vi var två på scenen, två insidan och så vidare och så vidare. Då skulle jag också hamna med en tjej med fullt smink och såhär, mass med kissutstyrsel på sig. Det var inte så himla lätt alltså. Och det blev, såg ganska snuskigt ut i facet. För det var också inte något såhär jättebra kissmink, kan jag säga. Men jag kommer att tänka på en annan grej du sa. Det är så roligt med när man är så entusiastisk och ny artist, man ska åka på festivaler, på turné, vad man packar med sig, hur man prioriterar. Du kommer att tänka på, kommer ihåg härliga Zack Tell från Clawfinger, som sjunger i Clawfinger.
Ah, oh ja.
Jag vet så jäkla väl, han hade med sig, när han skulle åka på turné första gången, jag vet inte om det var en festival eller en hel turné, då kom han så här i militär shorts, där han har liksom tandborsten och tandkräm i ena så här fickan på sidan av militärshortsen, och så ett blandkassettband i den andra, så här. Nu är jag redo för, men det var allt han behövde. Han giggar och sover i de där kläderna, så annan tandborste, tandkräm, ett blandkassettband. Det är allt man behöver på festival, uppenbarligen.
Verkligen. Det är magiskt, man älskar ju festival. Och vi har ju faktiskt ytterligare ett stående inslag alltid, det handlar om årets låt. Vi kommer att vad ska man säga? Specialisera den lite? Nej.
Det blir ju inte årets låt som vi normalt sett kör.
Fast det blir det, för det blir årets låt.
Ja, det blir årets festivallåt, precis. Ja. Så blir det.
Så nu undrar man ju, vad har du valt då som årets festivallåt?
Kriteriet nu var ju då att man måste välja ett band som lirar på Sweden Rock Festival 2024. Och det var ju busenkelt för mig. Mm. I efterhand kanske skulle jag valt de här Slåter to Prevail, för att folk ska få höra vad jag menar. You need to see it to understand vad fan det står i den här pressreleasen. Men det kommer du inte kunna göra. Det får kolla upp det där själv. Jag har ju såklart valt mina Southern Blues Rock hjältar The Black Crow. Så innan du börjar dra igång låten, det är alltid så, jag visste att de var återförenade sedan en tid tillbaks. Chris Robinson, sångaren, och Rich Robinson, gitarristen. De var ju så här Noel och Liam Gallagher beef liksom. De hatar varandra så jävla osams liksom. Så man tänkte, de kommer aldrig någonsin mer, alltså jag vet inte, skulle de se varandra, skulle de döda varandra typ. Så har det känts. Och Black Crowes då, när det begav sig, var ju så sjukt bra. Sen har det varit liksom svajigt fram och tillbaka. Sen blir det kanske lite väl flummigt och så vidare. Så att mina förväntningar var, jag försökte vara neutral när de skulle kliva på scenen här på Sweden Rock Festival. Men fy fan vad bra det var. Alltså jag får gåshud. Såklart äldre. Annorlunda än vad det var när fan kom den här debuten någonstans där på 90-talet. Jag kommer inte ihåg. Men så jävla bra. Och då, jag vet, det, man kan se sånt här. Gitarristen har aldrig sett glad ut på scenen. Han ser ju, man kompis som är som sa, men han ser ju inte glad ut. Det är så tråkigt. Men vad fan, han kanske är sån. Han kanske inte är så jävla glad. Men så ser man ett litet leende när Chris Robinson kommer fram och ryker tagen och de ska sjunga i micken samtidigt. Det känns som, han känns lite som att, ja men gud vad du stinker verkligen. Ja men de sjunger, ja men det är väl lite kul. Ja, kontentan. Svinbra, The Black Crowes 2024. Jag måste säga att jag har lite dålig koll på vad de ens, om de ens har släppt något nytt på senaste tiden. Men jag har ju valt en låt som de avslutade med, som heter Remedy, som de flesta känner igen. Och den var, precis som allt annat, helt magisk. Vi sitter ju här och kör lite på volley på Sweden Rock Festival. Nu ska jag se om mitt minne, jag har inte ens några fusklappar till det här. The Southern Musical Harmony tror jag plattan heter, va?
Ja, säkert.
Säkert. Andra Black Crowes-plattan i alla fall. Jävligt bra. Själv då?
Ja, men alltså, jag håller inte alls med dig om att det här var lätt. Utan jag tyckte det var väldigt svårt. Jag satt med rätt stor ångest. Jag vill slå ett slag till dem som jag valde bort. Som jag inte heller fick se, för då satt jag och gjorde en intervju med Five Finger Death Punch som var här. De var 100 pers i crewn. Men samtidigt...
Här?
Ja, på Swing Rock nu.
Vad ska de ha dem till?
Ja, men jag vet inte. De hade ju en egen massör grej och saker med sig där backstage. Och samtidigt som jag ska göra den här intervjun då, så hör jag ju att Rival Sons är på. Och jag bara, fy fan, de är bra. Jag hade velat se dem live igen.
Just det.
Så jag var inne på att välja dem. Men sen så kom jag liksom fram på till också att alltså, vi kan ju inte köra årets festivallåt med de banden utan att ha med den här låten som du har lett DJ:at på olika gig. Sätter du på det här klockan 11 på kvällen, vart som helst i hela landet, i hela världen, så kommer alla sjunga med, för alla kan texten till Journey's Don't Stop Believin'. Singer in a smoky room, I smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on.
Jag vet inte exakt hur man har kommit fram till det här, men jag läste ganska nyligen faktiskt att Don't Stop Believing med Journey, det är världens kändaste låt.
Mm. Jag menar det.
Den är alltså den är i alla kategorier. Världens kändaste låt. Den har ju varit med i tv-serier och hit och dit. Jag har faktiskt jag har gjort Don't Stop Believing live till och med i tv. Så ska det låta, eller vad fan de här tv-programmen heter.
Just det,
tillsammans med Shirley Clamp.
Det går säkert hitta det klippet någonstans.
Det går säkert hitta. Nicky Borg och Shirley Clamp kör Don't Stop Believin'. Men jag vägrade sjunga sådär ljust. Jag ville sjunga en oktav ner, för att jag tyckte såhär, det kommer inte bli bra. Så det är en jättedålig version. Shirley är bra, jag suger.
Det var första gången jag såg dem här på festivalen då. Magiskt såklart. Det var också första gången en av våra tekniker såg dem live. Och han var riktigt taggad. Och det roliga med Journey, till skillnad från kanske Slaughter to Prevail, är att det tar ju lite tid när de ska avsluta låtarna och introna och sånt. Det är lite piano och sånt här. Det blir rätt tyst så här. Och då står teknikern, när introt börjar dra igång, lite så här: nej, kör om den låten så blir jag kåt. Så då springer jag runt så här, en meters avstånd. Eller jag menar 30 centimeters avstånd. Men det var magiskt. Det var häftigt att uppleva.
Vem sa det?
Våran tekniker, jag kommer inte säga några namn.
Jag tror det var tekniker på scenen.
Nej. Våran tekniker står liksom i publiken, för vi är ganska långt fram. Och så blir det lite, han är inte beredd på att det är lite så här.
Men jag måste fråga, jag får mig svära i kyrkan. Jag hade ju lämnat festivalområdet när Journey började spela då, va? Var det liksom samma entusiastiska publik genom hela setet? Eller var Don't Stop Believing piken liksom?
Så här, jag stod där inne i mitt, det var länge sedan jag stod så här långt fram överhuvudtaget på en konsert. För att min underbara sambo, som har jobbat för rockklassiker nu, sociala medier, i 2 dagar, och jag har jobbat för rockklassiker i 11 år, skulle gå upp på festivalscenen med våran underbara Nina Söderqvist, som skulle presentera Journey. Och jag gick ju runt och var bitter hela gårdagen. Bara, hon har jobbat 2 dagar och hon får gå upp på festival stage med Journey. Jag har jobbat 11 år och jag har fan stått där. Hon fick ju till och med en trumpinne av trummisen och sånt igår där. Hon stod ju side stage liksom.
Wow.
Så det var magiskt. Men det jag kände när jag stod där, bara, fan vad skönt att det inte är folk som har mobilerna uppe och filmar hela tiden. Man kunde se hur bra som helst. Men då insåg jag ju att alla, för det är en ganska sen spelning, har sina sista procent på mobilerna för att dra fram den under Don't Stop Believin', såklart. Så att,
Rookies. Man har ju reservbatteri med sig, va? Det har jag. Fick jag alltså, vad är det där? Det är ett batteri, för helvete. Det köpte jag inför Taylor Swift-konserterna, för då jävla har extra batteri med sig. Nej, men för det är som, nu har ju Journey såklart en gedigen katalog. Det är väl ingen fara där, men jag vet, det finns en skröna som sa när Joan Jett var på sin första, om det var i Sverige eller om det var i Europasväng, när hon hade släppt I Love Rock'n'Roll. Tror hon var förband till något, jag kommer inte ihåg. Då börjar de liksom med I Love Rock'n'Roll, och sen så går publiken ut och hämtar bärs och pissar sig efter, för de inte hörde, de är bara den låten. Så då slängde de om efter första kvällen att köra I Love Rock'n'Roll sist. Kanske en bättre idé. Så jag tänker, i Journey's fall så kanske de körde Don't Stop Believin' lite mer mot slutet.
Ja, det gjorde de.
Bra. Idag så är minnesluckan på plats på Sweden Rock Festival, och det är vi så jäkla glada för. Det är säsongsavslutning idag, det är däremot tråkigt. Nu tar våran podd ett sommaruppehåll. Men för guds skull, lyssna på gamla avsnitt om du inte har gjort det, om du hoppar in i det här. På söndagar kommer podden börja rulla i radioformat på rockklassiker. Du kan få en, liksom en minivariant av den där, och så blir kanske peppad och glad och lyssna på andra avsnitt. Och så är vi tillbaks i andra veckan i augusti igen.
Mellan 8 och 10 kommer det sändas på söndagar,
ja, precis.
På rockklassiker.
Så innan jag glömmer det sen, för det kommer bli så när vi raftar ihop här, så skulle jag säga bara ett jättetack till alla som har lyssnat på oss den här säsongen. Men vi är ju på Sweden Rock. Jag tänkte, jag har några grejer till. Jag tänkte så här, Sweden Rock har ju funnits sedan 1992. Men då hette det Sommarfestivalen först. Fan, vilket inte bra namn när man tänker på vad vi är idag. Sen bytte det namn till Karlshamns Rockfestival 1995. Ja, det var väl okej. Och där, Backyard Babies lirade ju på Karlshamns Rockfestival. Det kommer jag ihåg. För jag hade några så här guldläderbrallor på mig. Och jag har ju däremot blandat ihop det totalt. Det är därför det här namnet på den här podden är genialiskt. Ja. Jag trodde att Magnus Uggla headlinade så här, det var en annan festival. Det var Alice Cooper som headlinade Karlshamns Rockfestival 1998. Men det roliga är att då hade festivalen redan flyttat hit till Norges havsbad. Alltså den var redan på plats här, men då hette den Karlshamns Rockfestival fortfarande.
Det har ju började i city.
Ja, det visst, exakt. Någonstans in i Karlshamn alltså. Och det här har jag liksom inget som helst minne av. Att jag har varit på plats där vi just faktiskt nu sitter nu. Jag har alltid trott att den där jävla festivalen var inne i Karlshamn. Någonstans. Jag trodde ju också att Magnus Uggla lirade. Det gjorde han ju alltså. Så där ser man. Och sen då blev det ju Sweden Rock Festival 1999. Och sen är vi här där vi är idag. Och som du hörde Hannes berätta innan, känner ingen oro. Den här festivalen kommer outlive us all. Mm. Kanske.
Och så får vi hoppas att vi får Miley Cyrus hit då.
För det får vi hoppas.
Fast i det. Jag tror det kommer bli skitgrymt. Ja. Och jag kommer ihåg, jag har faktiskt skorna på mig här just nu. För förra året så startade festivalen med lite så här en sjuk grej som inte riktigt var planerad, för att jag skulle intervjua Airborne på kvällen. Så helt plötsligt får jag ett sms. Nej, det är nu klockan 12 på dagen på onsdagen, alltså första dagen. Och då hade jag ju planerat att de ska få lära mig att göra en shoey. Vet du vad det är?
Ja, jag vet faktiskt vad det är.
Ja. Alltså det ena är tokiga, det är de häller alltså öl i en sko och sen ska du dricka ur skon. Ja. Varför? Ingen aning.
Det är gött.
Ja, exakt. Så jag tänkte att de skulle visa
spice
det.
Spice it up.
Men jag var ju beredd på att intervjua dem på kvällen, du vet. Så att då var man lite så här färdig och man kan ta halsa en bira på kvällen på festivalen. Jag startade förra årets festival med det. Så här 12 var rätt ner. Finns video på det och går att hitta någonstans. Och de tyckte det var så jävla roligt. Så att de skrev till och med efteråt så här DM. Fan vad roligt, Janne. Bra du gjorde det. Och ännu bättre att du inte tvingar oss att göra det.
Men det där är jättekul. För jag har faktiskt sett det där. Jag såg det nyligen. Det var, tror jag, countryartisten Luke Combs som bjöd upp någon på scenen. Och då tog han av sig sin cowboy boot och fyllde liksom, han brukar annars göra sådär, vad heter det, shotgun?
Ja, shotgun, ja, ja. Precis. När jag gör ett hål i ölen och så...
Det är hans grej som han alltid gör på scenen. Men nu så tog han en sån burkbärs och hällde i cowboybooten och drack med någon i publiken som hade kommit upp. Så här. Det verkar vara en grej man gör. Och kom du inte ihåg när Eddie Vedder, Pearl Jam, lirade i Stockholm? Då var det ju någon som kastade upp en gympadoja, en vanlig så här Converse sneaker. Uh-huh. Som han hällde röven i och stod och drack.
Fy fan.
Ja,
det var hårdare än mig.
Ja, det, röven i en sur jävla gympadoja. Fy fan.
Du, vi börjar närma oss slutet här nu. Yes. För att du ska nämligen springa rätt upp på scen med rockklassiker All Stars här. Återkommande favoritgrej på Sweden Rock. Enda bandet som har spelat alla år.
Ja. Det är helt otroligt. Det är våran allas Nina Söderqvist som är någon sorts kapellmästare. Håller ihop det här. I år har vi Mickey D, Robert Wells och
Blaze Bailey.
Ja, Blaze är med som sjöng på den här Maiden-plattan. Alltså, han är en jävligt god person. Han har ju blivit ett stående inslag i rockklassiker All Stars.
Han är sjuk i huvudet, kan jag säga.
Han är superhärlig. Men det är roligt. Det är kul för oss som står på scenen, men det är också en väldigt populär grej bland festivalbesökarna. För det är väldigt härlig stämning. Och så kommer det bli en helt sjuk surprise där också sen alltså. Men det kan jag ju inte säga nu, men
det kommer ju ha hänt. DJD kommer starta direkt efter oss. Men det vet inte festivalbesökarna om. Så det är lite kul, det är en
just
överraskning.
Ni fick en sån time warp här i huvudet, ja. Så jag kan säga det nu, för att du som lyssnar kommer inte höra det förrän på måndag. Då har det redan hänt.
Exakt.
Jag hörde när de soundcheckade innan.
Men är vi tillbaka igen till hösten? Det kan vi i alla fall lova, eller?
Ja, det kan vi verkligen lova. Andra veckan i augusti är minnesluckan tillbaks. Vi finns ju på Podplay och där andra poddar bor. Skriv gärna och recensera där, då syns våran podd ännu bättre. Följ oss på Instagram, det heter vi Minnesluckan podd. Och nu innan jag glömmer, det var bra att du sa det där. Glöm nu inte bort att vi kommer addera en feature till hösten som vi kallar för lyssnarberättelse. Och du har ju, kan du slå Jannes deepthroating-tävling till exempel? Och du har en egen griscamping-historia från en festival. Shoot! Taket är sjukt högt här i Minnesluckan-podd. Du kan vara anonym om du vill det. Och du kan mejla janne@rockklassiker.se eller nicke@rockklassiker.se. Eller så skriver du DM på Instagram.
Vi har ju fått en del mejl. Ja. Har du läst någon?
Ja, jag har läst det. Ja. Det här kommer, bli en bra höst.
Tack så jättemycket för den här säsongen.
Ja. Ha en bra sommar.
En del av